Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Idag kommer Sofia Dalén hit till Underhuden och vi pratar om hennes bok, bland annat Patient. Vi pratar om hur det är att vara en skrivande, ja, tänkande människa, eller bara en människa i livet. Och det var fan ett riktigt bra samtal som jag önskar ni kan ta del av, och det får ni nu. Hej och välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Sofia Dalén, du har alltså blivit nominerad till både Borås och Umeå, som man säger i författarkretsar.
Katapult.
Ja, och det är Författarförbundets egna. Mm. Alltså det är liksom the most hardcore man kan bli. Eller the most, eller vad man säger.
Alltså på första bok, ja. Jag tror det.
Alltså du känns ju också som typ inte Nobelpris är att förstå att du är en otrolig författare.
Nej.
Men Vad tänker du ändå när du har fått de här två nomineringarna?
Nej men alltså, jag vann ju inte.
Men
jag kunde vara, nej men alltså, det skiter jag i. Alltså uppriktigt skiter jag i, förutom att man kunde få cash.
Ja.
Det är det enda som är tråkigt med att inte vinna. Men jag tyckte att det var såklart svinkul. Jag hade uppriktigt aldrig trott det.
Mm.
Men ja, nej, det är klart att man tycker att det är klart att det är bekräftelse, och det är klart att det kan vara uppmuntrande och också lite press inför att skriva en ny bok. Men mest bara kul.
Men vad har du för identitet med att du är författare?
Alltså jag säger det bara när jag typ känner att det är okej, det här går inte. Det är det, Coco.
Vi har en hund och det är ingenting,
ja. Var inte det grisörat gott?
Jag kommer ihåg när ni skaffade Coco och din kille var så här: det är som att ha ett barn.
Mm. Alltså det är fortfarande, han pratar fortfarande om att han blev utbränd.
Från när han var valp.
Han var så jävla jobbig. Men ja, jag har inget barn så jag kan inte jämföra.
Nej, man kan ändå tänka mig lite. Jo, i alla fall, du författar, du säger bara det.
Nej, det känns som att det är otroligt gynnsamt. Och kanske där ibland folk jag inte känner. Jag skulle aldrig säga det bland folk jag känner. Typ.
Men vi vet ju redan att du är författare.
Ja, men jag skulle inte... Ja, okej, kanske typ så häromdagen när jag skulle, för jag jobbar ju med lite andra saker också. Häromdagen så skulle jag liksom ha ett möte för att eventuellt få ett gig.
Mm.
Och det handlar om att skriva grejer, fast liksom inte skönlitteratur.
Mm.
Och då droppar jag att jag också är författare.
Mm.
Och då vet jag tänker att ja, det kommer liksom vara sista pusselbiten i att jag får det här gigget.
Mm.
Och ja, typ så. Men jag tycker att det är jättesvårt att identifiera mig med.
Varför det?
Därför att jag tror att jag gillar att ha skrivandet som en separat grej. Liksom. Jag gillar det jag håller på med annars. Och jag gillar att inte liksom tänka på det som min brödföda, för att det också kommer med så mycket andra saker. Alltså att jag uppskattar liksom litteraturvärlden och scenen jättemycket på jättemånga sätt. Jag har jättemånga liksom, tack vare att jag har befunnit mig i den sfären ett tag, så har jag liksom många jättegoda vänner som jag aldrig hade kunnat skriva min bok utan. Men jag har jättesvårt att föreställa mig Till exempel sådana saker som att så här, skriva kritik, skriva essäer, kommentera på kulturella samtidsfenomen. Och så en del av det, alltså kanske som gör att hade jag varit intresserad av att befinna mig i typ någon litterär offentlighet, kanske jag hade haft lättare för det. Men jag tycker det är så jävla bekvämt att tänka så här, ja, jag kan skriva en bok och jag kan fortsätta skriva på en ny bok, men det är inte på vardagarna går jag inte upp och befinner mig i den offentligheten.
Men tror du att det är tror du att hur du identifierar dig påverkar din din kapacitet?
Alltså jag tror jag är mer friare. Jag upplever det i alla fall. Ja. Det gör att jag nu känner att jag håller på med någon liksom skitkonstig ploj verksamhet när jag skriver.
Ja, liksom som att du vill inte ta det för mycket på allvar, för då blir det för real på något sätt.
Ja, att det blir i det här tidigt skede så är det, tycker jag att det är mycket härligare att tänka att man bara prövar. Alltså det brukar jag tänka på som en författares liksom privilegium. En av de bästa grejerna med att ägna sig åt just den konstformen är att man typ aldrig behöver berätta vad man har tänkt att göra. Man behöver bara visa vad man faktiskt har gjort klart eller har gjort. Till skillnad från, jag jobbar mycket med film annars. Och alltså inte inom att göra film utan distribution av film. Alltså se till att film kommer ut på bio. Och där är det liksom den totalt motsatta processen där man ska stå på en scen och pitcha en idé som bara är liksom ett litet synopsis, och man har inte filmat en ruta, man har inte castat en enda person, man har inte skrivit en enda dialog, och i finansieringsfasen, för att det kostar liksom den minsta filmen kostar 8-10 miljoner att göra, ofta kostar de liksom 10 gånger så mycket även om det är liksom en indiefilm, och då måste man liksom berätta. Före man ens har tagit första steg måste man berätta vad det är man ska göra. Jag får total panik. För att hur ska man, alltså jag uppskattar att skriva för att man inte vet vad det är man gör själv. Alltså man kan aldrig fullt ut veta vad det är man ska göra. Och det tycker jag är en av de mest behagliga sakerna med att skriva.
Att skriva typ den noblaste konstformen. Jag tänker att den är så... den är också mest så respekterad.
Är den det?
Ja, men det tycker... Alltså, jag menar, jag är konstnär. Jag tycker att den konstformen är inte alls lika respekterad som att vara författare. Det är väl för att konst kan... Folk göra lite vem som helst och kalla sig konstnär. Så kan man ställa ut, så kan det vara så här... Wow, eller alltså jag fattar ingenting. Men en bra bok är ju liksom ändå en bra bok.
Ja, men det kanske finns en typ av liksom, alltså att litteraturen på något sätt fortfarande bara manifesterar sig, eller inte bara, men till stor grad bara manifesterar sig som liksom ting i världen när den blir publicerad, ofta av ett etablerat förlag. Men det fenomenet tänker jag håller på att liksom bli, inte perifert, men ta mindre, vara mindre av liksom, alltså vara en mindre del av kakan. Det finns ju såklart sedan länge liksom andra sätt att publicera sig. Så att jag tror att kanske från ett utifrån perspektiv kanske att det liksom finns någon så här gallringsprocess som boken finns inte ens förrän den gallringsprocessen är gjord, medan kanske om man håller på med skulptur eller bildkonst så kanske bilden kommer först och i världen innan den blir liksom upptagen i en i någon slags
ett sammanhang.
Ja, precis.
Det känns ju som att du också är en, alltså som att du först och främst kanske är poet. Så känner jag med dig.
Ja.
Vad är det du brukar kalla dig? Du sa det här häromdagen till mig. Häromdagen. Fast vi är en sån... Som att du sa... Det var, du förklarade det på något sätt.
Jaha.
Har vi träffats häromdagen?
Inte häromdagen har vi träffats, men det var kanske några veckor sedan.
Var var det någonstans?
På ditt landställe, tror jag vi såg sist.
Ja, men det var ju så länge sedan.
Ja, det kanske var jättelänge sedan.
Ja.
Ingen tidsuppfattning.
Nej, men det kanske jag läste om dig. Nej, men det var... Hur du hur du förklarar dig själv. Jag tycker, det är ju en upplevelse att läsa patient, som din bok heter, för att det är en sköljmedel härligt att läsa. Alltså det är så sömlöst att alltså jag tycker inte att poesi brukar vara så behagligt att läsa, även om det också är ett skitjobbigt ämne.
Mm.
Så tycker jag att det flyter på så fint.
Mm.
Och det är, jag tycker det är ganska ovanligt att det kan vara så svårt men lättillgängligt.
Mm.
Kan du förstå vad jag menar?
Ja, jag blir glad för det. För det är någonstans det jag själv uppskattar ofta när jag läser. Alltså det är liksom, eller jag ville liksom inte associeras kanske med en svalhet, utan snarare med liksom, hellre med en tillgänglighet och en liksom en rytm och alltså jag är verkligen jag är liksom absolut inte musikalisk, men när det kommer till ord och fraser så är jag rytmisk.
Mm.
Det är liksom den enda, alltså det är liksom den rytmen jag kan förstå.
Du kan också förstå galopp och trav.
Ja, okay.
Vi ska inte sticka under stol med det.
Okay. Det är också en typ av rytm som jag kan, absolut. Men då är det någon annan som utför själva rörelsen.
Ja.
Men jag... Ja, så det är liksom som att... det är så nära liksom... Alltså det känns som, jag kommer närmare liksom verkliga rörelser genom texten, vad jag gör genom att... var i min kropp på något sätt.
Mm.
Jag uppfattar, jag tycker att genom liksom språklig rytm förstår jag verkligheten på något sätt. Ja, och det har jag jobbat jättemycket med liksom i boken, och det är både möjligt att ta med sig, men det är också möjligt att läsa utan att ta med sig den liksom.
Men har det varit typ en överlevnadsstrategi för dig, eller har du förstått livet genom att hitta den rytmen?
Ja, det tror jag. Alltså, liksom, för mig är det en lek. Alltså, även när ämnet är dödsseriöst, så är liksom språket en typ av lek eller experiment för att liksom beskriva det jag ser. Alltså, jag tror att jag kanske har en på ett sätt osund distans mellan mig själv och en omvärld. Eller jag vet att jag i perioder har haft en... alltså en liksom kliniskt osund relation mellan mig själv och omvärlden, alltså en alldeles för stor distans, men även när jag inte har varit liksom på den extrema liksom sidan, så har jag någon typ av distans som kanske är liksom en förutsättning för att man ska kunna skildra något i text. Det vet jag inte, men det kanske är alla som skriver eller gör konst.
Vad är det för distans?
Ja, men det är väl delvis liksom ett intresse av att begripliggöra något bortom bara en inre rörelse. Att vara intresserad av att studsa tillbaka den där inre rörelsen ut i världen igen. Och då krävs det att man liksom isolerar den och titta på den ur alla tänkbara vinklar, och på så sätt så distanserar man sig själv på sätt och vis från den, samtidigt som man också närmar sig den för att man lär känna den bättre liksom.
Men, och då är det enklare att distansera sig och närma sig den genom språket.
Ja, för mig är det definitivt så. Ja, men alltså andra kanske känner liksom närma sig saker genom liksom seende eller ha mycket mer direkt kontakt med en känsla liksom.
Mm.
Men för mig går det allting omvägen runt språk.
Mm. Tror du att det hade kunnat råka bli ett annat element, typ inte dans, men alltså jag känner igen mig i hur du pratar om språket för mig som är med liksom lera.
Mm.
Och att jag har alltid varit politiskt och tänkt konkret och tycker att allt med känslor på det sättet har varit så här flummigt. Men när jag hittade leran kunde jag inte motstå att beskriva det som att jag hittade hem. Och det var liksom anti-intellektuellt för mig och jätteprovocerande. Men jag hittade liksom ett samband där jag aldrig hade varit i innan. Och bara plopp.
Mm.
Jag tror att det är mycket tydligare för dig med språket, men det är ändå...
Nej, jag fattar precis vad du menar. Jag tror för mig hade det aldrig kunnat vara lera, och det hade aldrig kunnat vara dans, det hade aldrig kunnat vara bildkonst.
Nej.
Alltså, för mig, jag känner mig, förutom ord känner mig väldigt nära, eller bokstäver känner mig väldigt nära siffror, och liksom den dimensionen av liksom mänskliga uttryck, om man ska säga. Så att det är för mig, och jag arbetar också med språk som en typ av logik, eller språk är en typ av logik. Så att för mig ligger liksom, om det är något annat sätt jag skulle förstå världen på, så är det liksom någon typ av kalkyler. Det är väl mitt alternativ till språk.
Typ naturvetenskap.
Ja, såklart. Uh-huh. Och jag liksom... min morfar och min mamma ingenjörer.
Oh.
Alltså, eller morfar fysiker, liksom, mamma mer klassisk ingenjör.
Tänkte du någon gång, nosade du någonting på det?
Ja, självklart. Alltså jag tror inte jag tänkte något annat från början. Liksom.
Och när tänkte du att du inte skulle hålla på med det då?
Men det var nog när jag började i gymnasiet, så gick jag natur, men jag blev liksom, det fanns också tillval i liksom 1000 olika språk, så jag läste liksom ryska och latin och lade till massa så här typ så här humaniora.
Alltså, din hjärna, Sofia, den är helt otrolig.
Det tror, alltså jag tror inte det, men jag har en konstig, jag tycker om att kunna saker, och det finns ingenting jag inte prövar.
Mm.
Typ.
Har du testat lera?
Jaha, jag gick keramik faktiskt på gymnasiet.
Där har vi det.
Men det, alltså jag hade inte talang, kan man inte påstå.
Det är så jävla lyxigt att ha hittat, jag pratar utifrån mig själv, men jag kan också tänka mig det, att ha hittat den formen av att kunna uttrycka sig. Jag tänker att de flesta går genom livet utan att ens vara i närheten av att ens kunna tillåta sig själv att försöka hitta det.
Mm. Verkligen. Ja, problemet är att jag litar inte riktigt på att jag... Alltså jag har ju också en tendens att liksom hålla på med något jävligt mycket och sen byta.
Mm. Vad har du mer hållit på med då?
Ja, men jag har ju hållit på med 1000 olika sporter. Alltså jag har hållit på med... Alltså typ veganism fanatiskt. Jag har hållit på... Alltså du vet... Så. Att så här... Jag har en tendens att det jag håller på med går jag upp i väldigt mycket. Liksom. Och så kanske jag håller på med det i x antal år, och sen går jag vidare till något nytt. Liksom. Ett tag var det så här klippklättring, och så var det absolut enda jag gjorde.
Just det!
Alltså jag var typ så, utbildade mig till instruktör. Jag åkte bara på semester med rep. Alltså packade rep när vi skulle på weekend. Alltså halva bagaget, 70 meter rep.
Wow! Hur går det med det nu då?
Jag har precis tagit upp det lite, men jag gick in i en ny fas när jag köpte en häst.
Ja.
Så att det är väldigt tidskrävande. Så att nu är det...
Klipporna får vänta.
Ja.
Alltså jag vill inte att du ska hålla på med free solo. Och
det. Nej, det kommer jag inte göra.
Nej, för då kommer jag sätta ner foten.
Ja, men det kommer jag inte göra.
Mm.
Jag är inte intresserad. Jag håller på med ganska mycket sådana liksom, sporter med hög dödlighet. Men jag är absolut ingen kicksökare.
Nej.
Jag vet inte hur det går ihop, men det är verkligen inte kicken som är grejen för mig.
Nej, jag förstår. Jag förstår verkligen.
Mm.
Det ska bara göras.
Ja.
Mm. Men du, när började du närma dig skrivandet? Och förstå att... halloj.
Ja. Ja, men alltså, det var ju kul att skriva. Och jag liksom... Speciellt liksom, i alla fall skovvis läst jättemycket. Och för mig är det liksom samma... Alltså alla som läser skriver kanske inte, men det går inte att skriva utan att läsa på något sätt. Mm. Så det är jättetajt liksom sammanflätat, och att jag i periodiskt har läst jättemycket. Och jag gick på liksom journalisthögskolan efter gymnasiet, och då var liksom skrivandet mer en sån grej liksom, att för att det kändes mycket mer liksom yrkesmässigt eller seriöst, om man säger.
Men nosade du på den där känslan då av att skrivandet och orden var...
Ja, men det tog ganska lång tid, alltså så efter, liksom, tills jag började göra det. Alltså jag började liksom hitta någon typ av form för fritt skrivande för kanske liksom 10 år sedan. När jag var men typ ja, nu är jag 35 i år liksom.
Koko. Han bara, du är så gammal.
Så det var ju inte jätte... Alltså jag har ju verkligen inte... Alltså jag har ju gått på skrivskola där folk är så... Jag har aldrig... Jag har alltid vetat att jag är poet sedan jag var 12 år liksom. Jag har alltid skrivit. Och så känner jag... Alltså det, jag kan, det relaterar jag liksom... När det, jag förstår det. Men finns, jag, så
det,
känner jag inte.
Finns det en norm av att det ska vara så? Att det är då man är real?
Nej. Det, eller jag upplevde inte det bland... Alltså jag har ju gått på skrivskola med så många otroligt vettiga människor. Men det är klart att det alltid finns folk som kommer dit med idén av att av hur man är en poet.
Mm.
Men de tror jag upptäcker förhoppningsvis i de sammanhangen att den bilden kan se väldigt olika ut.
Mm.
Men det, jag tror att många kommer dit med idén om liksom, den stora konstnären typ.
Mm.
Eller många, vissa gör.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Skulle du säga att boken är liksom är ungefär det som du har skrivit innan?
Alltså,
har det varit personligt innan? Har det varit liksom hämtat från verkligheten?
Ja, mycket. Alltså, mycket. Och alltså, jag tycker att för mig när jag skriver poesi så är det inte så existerar inte den poetiska världen i en sci-fi värld, utan den utgår från en liksom någon form av känsla av äkthet. Och med äkthet menar jag inte i detalj faktagranskar, utan liksom någon slags att komma så nära en äkta kärna som det är möjligt. Och då är alla medel tillåtna.
Mm. Och varför är den äktheten så viktig?
Ja, men annars förstår jag inte. Alltså inte som i liksom essens, utan mer så här att pröva ett fenomen, en upplevelse. Att pröva den in i liksom, så man kommer så nära den som det är, bara är möjligt, så att man kan återbesöka den, eller så man kan jag vet inte, det är väl för att det är det enda jag tycker är, känns intressant. Jag tänker att även folk som skriver, alltså det finns ju sci-fi poesi, alltså jag tänker Harry Mottinsons Aniara är ju sci-fi poesi, men den är ju inte skriven, den handlar ju om att komma någon slags mänsklighet nära. Alltså alla former av uttryck handlar väl på något sätt om att komma nära någon slags sanning, utan att göra anspråk på att det finns en enda sanning. Eller?
Vad handlar Patient om?
Patient handlar om två systrar. Den ena är en byggingenjör och den andra är svårt psykiskt sjuk och suicidal och är tvångsinlagd på psyket på Huddinge sjukhus.
Visst har hon anorexi? Eller?
Systern?
Ja.
Hon har en hel del. Ja, men det finns partier i boken som blickar tillbaka i tiden. Kring en slags uppväxt. Alltså, den befinner sig hela tiden i ett väldigt starkt nu. Men sen så kommer det partier som liksom är tillbakablickande. Och där finns det liksom en historik, vilket jag tror är ganska vanligt att liksom, i olika åldrar så manifesteras en sårbarhet eller en psykisk sjukdom på olika sätt. Och för en ung tjej så tror jag att anorexi kan ha jättemånga liksom orsaker, men alltså, jag tror att det är liksom ett tidigt uttryck för även andra typer av liksom, psykisk sjukdomar. Så det finns ju med som omnämnande. Den rabblar möjligen diagnoser, men i huvudsak så handlar den om alltså två världar som krockar. En person som är totalt irrationell enligt alla våra mått som liksom, ja, men det står att hon på något sätt skändar den grundläggande överenskommelsen om att det vi ska göra är att leva.
Mm.
Och genom att försöka ta livet av sig massa gånger så ärar hon inte den överenskommelsen. Medan systern som är då kommer från någon slags logikvärld som ingenjör och gärna ställer upp formler för hur tillvaron borde fungera. Hon har ju svårt att, alltså hon blir lite så fyrkantig i sin förståelse. Så att det blir omöjligt för henne att ta till sig. Hon använder olika strategier då genom boken för att försöka förstå sig på den här alternativa världen som hennes syster befinner sig i. Både genom att hon är i en sluten psykiatrisk avdelning, men också för att hon har ett annat förhållningssätt. Ett mycket mer, man skulle kunna säga att hon har ett mycket mer poetiskt eller liksom konstnärligt förhållningssätt till livet. Där allt är möjligt, till och med att ta livet av sig. Medan den här logiska systern har en väldigt rigid föreställning om livet.
Känns som att de flesta har det.
En rigid föreställning.
Ja. Det är svårt.
Ja.
Speciellt när det är folk man älskar inte har det.
Ja,
och
verkligen.
Kolla på andra möjligheter som är liksom den största ångest. Var det självklart för dig att liksom beröra det här ämnet?
Alltså jag tror att det kanske är en av anledningarna till varför jag inte tänkte att det här skulle bli en bok var nog för att jag var rädd för att beröra ämnet. Alltså jag hade ju ett behov och ett intresse av att skriva om ämnet. Och det liksom, jag vet att under hela processen när jag åt skrivskolor, när jag skrivit i andra sammanhang, så har ju det jag skrivit om det här ämnet blivit i alla fall bland det bästa jag skrivit. När jag har försökt skriva om helt andra saker så kanske vissa saker har blivit helt okej, men det är sällan någonting som får liksom, sällan en båge som kan spännas så att det räcker över en hel bok. Liksom.
Men vad har du dragit för slutsatser då? Att om det blir bäst när det är så nära dig?
Ja. Alltså, en kompis till mig som också är liksom författare, hon sa typ, du måste skriva om
det här. Det är 100% Karo, eller hur?
Ja.
Karo Ringskog. Men jag kommer ju också ihåg att hon har väl varit någon som typ handlat dig eller läst din bok innan?
Ja, inte handlat, men hon, alltså när jag kände att jag hade kört fast så var hon den sista personen som läst. Alltså när jag inte kört fast, när jag kände så här, nu kan jag inte göra mer själv. Jag behöver ha nya ögon. Då läste hon och hon sa, ändra inget, skicka in den.
Ja, men jag kommer ihåg hur hon sa, det här är någonting som det har aldrig släppts i Sverige. Det har liksom inte, ingen har skrivit så här bra någonsin. Blir man ju lite nällad.
Ja.
Och så tänkte jag, herregud, jag har så höga förhoppningar nu. Och så läste jag, som var den ännu bättre.
Fan vad fint.
Och jag kommer ihåg exakt var jag låg när jag läste den. För jag läste den på typ så 2 dagar i somras. Och jag var i ett hus på Orust och bara läste och läste och läste. Jag bara, stönt mig! Och bara gled in i mig. Den är fantastisk alltså.
Tack. Ja, men jag blir glad när folk säger att jag och en annan, jag vet inte, jag kan säga sånt. Men jag och en annan författare höll på att chatta om det och skämta om att så här, de här böckerna vi har skrivit som har tagit 7 år att skriva som folk läser ut på 45 minuter. Men jag gillar det på något sätt. Alltså jag tycker att det kan vara en väldigt bra egenskap hos en bok där man bara kan liksom skölja igenom den och sen så om man vill kan man läsa den en gång till och hitta någonting annat.
Jag tycker att den är bra att läsa lite sådär då och då, för den är ju också vacker som att läsa bitar som små dikter typ. Men den är framförallt så kan man ju ni som författare inte kontrollerar hur snabbt man ska läsa den på. Men det är väl bara mer, hur många böcker har man inte läst som bara, okej, men den har stannat kvar hos mig. Mm. Och jag har rekommenderat den till liksom alla människor.
Fan vad fint.
Ja, älskar att vara en hype girl alltså. Ja. Men när den släpptes, hur kändes det?
Men jag kommer ihåg att jag hade tänkt så här, jag bara, ja, men folk säger så, det är så jävla jobbigt att ge ut en bok, fy fan vad jobbigt det är. Och jag var så, jag bara, det här har varit himla lätt, det har bara varit kul typ. När jag suttit med typ så, min underbara förläggare, min underbara redaktör, min underbara formgivare. Alltså du vet så här, fan vad roligt det har varit, fan vad fint det har varit, fan vad kul vi har haft och typ så. De har fattat precis vad jag har velat, wow liksom. Jag bara, det här var väl ingen konst. Och då så kommer man till liksom den här sekunden när man kan släpper och inte kan ändra mer och sen inte sover på 3 veckor först den kommer från tryckeriet och man drömmer mardrömmar varje natt om att någonting ska ha blivit fel och sen så ska man sitta och vänta på några fucking recensioner och då var det som att jag bara jaha, alltså Navid sa ju till mig, min kille sa ju till mig att alltså han är ju liksom mitt största fan, min största hype man.
Jo, tack.
Jag älskar allt jag någonsin har liksom rört vid. Ja. Han sa, till och med han sa, jag vet inte om du ska skriva fler böcker om du ska må så här.
Ja.
Så det är vidrigt. Och det tror jag inte att det är unikt för mig. Utan det tror jag, alltså det var, det låter kanske liksom bortskämt. Men det var fan inte kul alltså.
Nej, men är det för att bli bedömd?
Obehagligt liksom att släppa. Alltså jag tycker inte att det känns obehagligt att någon ska läsa. Men jag tycker att det känns konstigt att någon ska tycka så att det når mig. Alltså, för jag tycker liksom inte att det rör mig när någon tycker någonting om min bok. Alltså då har jag har ju gått vidare.
Ja, men jag fattar exakt. Tycker inte det rör mig någonting om vad någon tycker om mig. Håll det för dig själva. Alltså punkt slut.
Ja.
Jag sitter här och tänker så här, för att jag gav ju ut en typ så en bok för några år sedan som bara var så, en bok. Eller ja, det var inte bara en bok, det var en bok. Och då, nu sitter jag och tänker så här, jag tyckte inte det var jobbigt att släppa bok. Va? Det gjorde jag visst. Jag sitter här och ljuger för mig själv.
Jag tänker att det är lite som att så föda barn typ. Att man så, det, alltså jag har inte fött
barn. Men jag gör inte så ont. Nej. Jag förstår.
Jag bara tänker att typ så första tiden så känns det otänkbart att någonsin var liksom föda ett barn igen. Och sen typ efter några år så har man glömt det och så kan man tänka sig föda till barn. Det är min idé om vad det är.
Jag tycker mer om för att jag har ju alltid bloggat så mycket. Alltså alltså skrivit mycket så här politiska texter på mina bloggar. Och ja, då finns de där ute på internet och de är en av 1 miljard, 80 miljarder texter som ingen bryr sig om 30 minuter senare eller 3 dagar senare. Men en bok är så permanent.
Ovanligt. Ja, men det är lite obehagligt, men det är också en sak som är fin, tänker jag.
Ja.
Alltså det är coolt ändå. Alltså när det kommer liksom till den. Alltså nu skulle inte jag säga att så här, mina läsare har varit tysta, för det är jättemånga som har hört av sig. Men när det kommer ändå till den där liksom, läsaren som jag bara kan fantisera om vem det är, som jag inte har en aning om det.
Mm.
Alltså någon helt så random person. När det kommer till den läsaren så tycker jag att det bara känns fint att den helt. Alltså jag har ingen koll på när den lånas på ett bibliotek. Nej. I random stad någonstans. Och det tycker jag är, det tycker jag känns liksom, det känns bara fint. Men när det kommer till det här, den typen av läsande som det är meningen att jag ska nås av, så har jag
problem. Vad kan det vara för läsande då?
Ja, men typ recensioner.
Mm. Har du fått en enda dålig recension?
Alltså jag har ju inte läst mina recensioner.
Men nej, men din hype man hemma har ju gjort det.
Ja, jag har gjort det och gett mig citat.
Mm.
Och också, det kan finnas typ en eller två personer som han har velat ja, beep, men liksom.
Jag förstår.
Som man inte varit så. Ja. Och då har jag ju förstått att det har funnits. Mm. Ja, men jag vet att det har funnits en recension som var en diss.
Mm.
Men övriga bra. Eller jättebra.
Det är ju, jag menar, det är helt,
det är helt okej.
Vem lever än så?
Nej,
det är ju, ja. Men var du orolig för. Alltså, jag tänker bara din familj. Alltså, när du gav ut den här boken. Vad tyckte din syster?
Ja, men jag var. Alltså, jag var livrädd innan hon läste, första gången hon läste en bit av boken.
Mm.
Livrädd. Mm. För att, ja men obviously finns det liksom många situationer och många likheter. Men det som jag tyckte var jobbigast var att hon skulle uppfatta allt hur personen gör och tänker. Alltså hur personen är, den här systern som inte är inlagd. Mm. Att hon skulle uppfatta det som rakt av vad jag har tänkt och gjort. Mm. Och den personen, hur personen i boken, både mer sympatisk och mindre sympatisk än vad jag är. Alltså, och jag känner inte att jag är den personen. Så jag känner att jag kanske har sett det den personen har sett. Men på grund av att mitt liv har en annan logik än hur personen i min boks liv, så kan reaktionerna ha skilt sig liksom. Mm. Men så det var väl liksom min rädsla att att min syra skulle bli kanske ledsen eller påverkad. Nej, hon älskade. Alltså hon älskade den från början och det var så jävla behagligt att känna. Alltså bara känna så här. Men vi pratade skitmycket, så jag satt med henne när hon läste. Mm. Och det var under en period då som min liksom syster i verkliga livet var inlagd och vi satt liksom i något sånt besöksrum liksom, och hon läste och vi läste liksom i delar i några sessioner liksom på ett hyfsat färdigt skede av boken, och hon liksom kunde ställa frågor till mig, hon kunde påpeka också, hon har ju liksom såklart varit en faktagranskare av boken, kunnat säga så här, men så där skulle det, alltså typ så. Det där är helt ologiskt. Och sen behöver det inte vara så att allt i en bok stämmer överens med verkligheten. Men hon har kunnat påpeka när något har känts off. Liksom. Och det är ju såklart värdefullt.
Men var det godkännande viktigt för dig? Eller var det avgörande?
Alltså det som var avgörande... Alltså jag tänker ju såklart som liksom på ett plan får man ju göra exakt hur man vill. Och folk får reagera hur de vill. Men man kan också välja att undvika saker för att man tycker att det inte är värt priset. Liksom. Mm. Och det var väl en sån sak att det hade varit en sorg för mig om hon hade sagt att hon inte var bekväm med det.
Mm.
Men det hade inte varit, alltså det hade varit liksom avgörande. Alltså jag hade inte kunnat göra det utan det, för det hade inte varit kul. Det hade inte varit det minsta kul. Men sen så i nästa skede var jag väl lite orolig för att det skulle liksom... Att mottagandet... Alltså själva boken kan jag ju kontrollera. Men mottagandet kan inte jag kontrollera. Och det gjorde mig liksom egentligen mer skraj. Och det pratade vi ju jättemycket om. Liksom i hela min familj pratade vi om... Vad händer liksom, om någon tar emot boken och läser den totalt biografiskt och antar att saker... Vad händer i det fall någon gör en helt off liksom, läsning av boken som känns jätteorättvis och publicerar det i en dagstidning? Hur känns det? Och typ, det pratade vi om jättemycket. Men alltså, hon är ju fan klokare än vad jag är när det kommer till sådana saker. Hon var min... Alltså, hon har ju... Snarare så att hon har ju liksom skyddat mig. Eller varit den som har liksom backat mig. För att hon har liksom inte... Hon har fattat det bättre än jag liksom. Mm.
Men du är kanske också så fokuserad på ansvaret.
Ja, jo men sant.
Det är ju inte hon.
Nej. Det är ju snarare att hon har blivit liksom... Hon kan ju vara sur för att hon tycker att någon inte fattar hur bra den är. Typ så. Mm. Men det är liksom det enda.
Hade du kunnat ha liksom skrivandet som 9-5 som vissa författare? Man går upp, tar sig en kopp och så jobbar man.
Alltså jag tror att det är liksom en mytbildning om sig själv snarare än... Alltså visst, det finns säkert undantag. Men jag tror att ganska få som inte skriver liksom... Alltså det finns ju människor som skriver böcker som enbart är liksom handlingsdrivna, som har så här, har ett tydligt synopsis, har tydlig dramaturgisk kurva. Man ska skriva sig från punkt A till B.
Mm.
Det kanske är möjligt att göra det i större grad. Det vet jag, jag har inte provat, så jag vet inte, men min idé om det är att det är mer möjligt. Men jag har svårt att tro, alltså det, ja, att den... Då handlar det nog kanske om att hur man definierar skrivande. För jag kan tycka att när jag har vissa liksom viss referenslitteratur som jag läser inför i relation till, eller jag skriver i det jag håller på att skriva nu, skriver jag mycket i relation till vissa liksom stora kända verk. Och då såklart är det en del av mitt skrivande att läsa och kolla upp saker i de verken. Så att det, ja, om man tar in det hela att läsa och skriva, så visst, det hade jag kunnat göra. Alltså, det har jag ju gjort de åren jag har gått på skrivskola, är ju det enda jag har gjort. Och det har ju varit helt fantastiskt. Men då är ju läsningen och att befinna sig i någon typ av litterär sammanhang är ju det som är huvudsakliga uppgiften. Och så är skrivandet hör till, men det är inte det man gör dygnet runt. Liksom.
Vad har du läst för bra böcker på senaste? Har du några rekommendationer?
Ja, men jag läste, men det var liksom inte helt nyligen, men i höstas läste jag Aya Kambar, en otrolig poet. Hennes första bok. Hon var också debutantpris nominerad, så vi har gjort vår lilla tour ihop. Underbar person, men också helt amazing författare. Hyperverkligheter heter hennes bok.
Mm. Så, och hon är också jätteung.
Ja. Men det är liksom som att alltså hon har ju liksom en typ av relation till språket som känns ungt, men det finns ingenting omoget i skrivandet. Liksom.
Otroligt att vara en sån person.
Ja, där kan man ju snacka vem jag inte var när jag gick gymnasiet.
Mm.
Om man säger så. Jättebra. Men jag tyckte också, alltså jag läser också liksom helt andra typer av, alltså jag läser ju inte bara poesi, jag läste Kerstin Ekmans Löpa varg, som också var, alltså en av de bästa böckerna jag läste hela förra året. Helt otrolig.
När kommer din nästa bok då?
Alltså, jag tror att det tog ju typ 7 år att göra klart den första boken, så att 4 år är väl rimligt att tänka, beroende på hur mitt liv ser ut de kommande åren.
Mm.
Vad vet jag. Jag tycker inte att det känns viktigt att ha bråttom. Det är lätt att tänka så. Man ska smida medan jag är lite varmt och bla bla.
Men det där hjärnet kommer vara varmt hur länge som helst, känns det som.
Ja, jag tänker att det funkar lite annorlunda i den världen. Speciellt om man då inte förväntar sig att man ska liksom leva på det.
100%. Men anses det lite fult i er värld att liksom ge ut böcker ofta? Att spotta ur sig böcker? Är inte det genuint då?
Oj, det vet jag inte. Alltså jag vet inte om jag är i så god kontakt med den här världen för att veta exakt vad som är anses fint och inte. Men det finns en otrolig författare som heter Leif Holmstrand, som konstnär och författare. Han är sån, hans liksom melodi är publicera allt och ofta. Och han ger ut böcker hela tiden. Alltså hans liksom, lista över böcker han har skrivit är enorm. Och samtidigt producerar han liksom utställningar och alltså otrolig konst. Och jag tycker att det är en underbar filosofi för att ta ner det på jorden lite och inte att det ska bli så jävla heligt liksom, med den här boken.
Ja,
samtidigt som den är lite helig på något sätt.
Ja.
Men jag tycker det är skönt för att man behöver inte definiera sig. Liksom. Om man vill skriva en bok som är definitiv, då kan man göra det. Men man måste inte göra det på det sättet. Man kan befinna sig i ett författarskap genom flera böcker. Och att det kan vara summan av kardemumman som är grejen. Liksom.
Det är så kul att gå in i era hjärnor och veta vad ni tänker. Ni stora författare alltså.
Ja, visst.
Tack för att du ville komma till Underhuden. Jag heter Kakan.
Jag heter Sofia.
Precis, och du har lyssnat på Underhuden.
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.